Sådär ja.
Vi är igång.
Nu är vi igång.
Hej Anne.
Så, nytt ställe.
Nytt ställe.
Och hej på dig också. Ja, vi fick utrymma asbesthålan den här gången och nu sitter vi på ett café så vi hoppas att det inte stör i bakgrunden det här ljudet. Eller att vi stör någon annan som sitter här och försöker läsa. Mm. Eller jobba som man gör nu för tiden på caféer. Mm. Hur som, det är en regnig decemberdag som det brukar.
Som det ska.
Mm. I Helsingfors. Precis det vädre som man har lärt sig att associera med självständighetsdagen för Finland som infaller sig imorgon, den 101:a i ordningen. Mm. Finland fyller 101 ska vi väl säga.
Ja.
Och vi har en ny medborgare.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Johannes Strand.
Vi har en ny medborgare, eller ni har en ny medborgare.
Vi har en ny medborgare, ja. Det vill säga Peter Törnroth, ja. Som för några veckor sedan blev en del av vår skara. Den eminenta finländska folkstammen nästan.
Ja, precis.
Eller medborgare åtminstone i republiken Finland.
Det faller ju så lyckligt att även om man kan utifrån sett få intrycket att det inte är så lätt att bli finsk medborgare, vad jag nu skulle ha fått intrycket ifrån, så är det väldigt lätt om man är nordisk medborgare och har
satt in sina år, så att säga.
Precis, sina år, precis. Och har skött sig, ska jag säga.
Done your time.
Ja, precis.
Okay.
Så alla mina eventuella brott har jag hållit gömda för polisen. Och tack vare det har jag också fått bli medborgare.
Just det. Mm. Dubbelt pass nu då, alltså.
Dubbelt pass, ja. Och det var ju helt enkelt för att det blev flera skäl, bland annat för att få rösta naturligtvis. Ett annat skäl för att mina barn är dubbla medborgare.
Mm.
Men ett tredje skäl för att det är ju väldigt... det är inte lika osannolikt längre att det skulle komma partier till makten i både Finland och Sverige som skulle stoppa igen just det hålet.
Precis.
Eller just den möjligheten då. Så jag tänkte att jag smider medans hjärnet är varmt. Och blir
medborgare. Du har cyniskt tänkt dig. Men gratulerar och välkommen. Tack. Får man väl säga då.
Tack.
Efter
Tack.
Alla dessa år.
Efter alla dessa år.
Det känns väl på något sätt som att du är likvärdig nu äntligen. Alltså, du är inte längre undersåte som du brukar vara.
Det var intressant faktiskt. Vi hade en lilla julfest, en lilla julfest som vi har i Finland från början av november och framåt. Hade vi på jobbet förra veckan. Och där var det en av mina kollegor som inte riktigt kunde släppa att jag inte hade fått göra några större tester innan jag blev... När jag blev medborgare. Inte så elakartat som det kanske låter. Mer som en slags fundering eller spaning. Att, men herregud, behöver man inte göra någonting i alla fall för att bli finsk medborgare? Vilket ju faktiskt är...
De flesta behöver ju bara födas.
Det var min ena poäng också. Att mm-hmm. det är ganska lätt att bli om man föds här. Men när man är nordisk medborgare och behöver man ju inte ens göra ett språktest. Vilket man måste göra om man till exempel är... Säg, brittisk medborgare som är ju aktuellt just nu.
Mm. Och där har jag faktiskt en brittisk medborgare, han är skotte och han gör språktester på svenska.
Ja, vilket ju också, jag har också en vän som gör det på.
Så där kunde du klara dig rätt bra också, tänker jag.
Ja, och ju för all det skulle inte ha varit ett större problem för mig, förhoppningsvis. Vem vet, jag kanske har tappat det. Men
du måste lära dig finland.
Faktum är att det inte ens så att man ansöker om medborgarskap om man är nordisk medborgare. Man anmäler medborgarskap om man är nordisk medborgare. Vilket är en helt annan process.
Mm.
Du tvingas fortfarande... Gå ner till Migri i Berghäll, Migrationsverket.
Upplyftande erfarenhet, tänker jag mig.
Om man någonsin i sitt liv ska använda ordet kafkaesk så är det nog där man oftast gör det. För det är en väldigt kafkaesk lokal. Den är liksom designad för att man ska känna sig liten, ovälkommen och allmänt liksom vilse. Mm. Det är egentligen bara...
Maktlös.
Ja, verkligen. Det är en väldigt, väldigt... Nästan... På gränsen till med meningen tråkig lokal med dörrar med nummer på utan fönster som man liksom sätter sig och väntar på och sen så ropar man ut ens namn och säger vilken dörr man ska
på högtalare.
På högtalare. Och så säger man Mr. Törnroth, door 4. Och så går man in genom dörr 4. Så det är väldigt sådär Alice i Underlandet.
Och så sitter de där.
Sitter de där bakom en glasruta och bedömer den. Och som sagt, jag inser att av alla de som var där just den morgonen så var jag kanske den som hade den minst besvärande liksom, situationen samt förmodligen ärendet.
Så att, lite safari för dig där liksom.
Ja, men faktiskt. Så det var väldigt tillnyktrande faktiskt. Jag tyckte det var väldigt sådär. Okej, man får lite perspektiv på hur privilegierad man är som är född här.
Mm. Den viktiga frågan förstås, infann sig de här ska jag säga, kulturella koderna för dig också nu då? på ett annat sätt? Alltså, känner du dig på ett annat sätt delaktig i samhället eller av de gemensamma symbolerna eller något liknande?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag kan tänka mig att...
Emotionellt engagemang i det här? Alltså.
Nej, jag var lite rörd. Det är ju inte så att man får liksom en inkallelse till ambassaden eller typ till stadshuset och så får man typ en flagga. Det hade varit fint på ett sätt, jag håller med.
Eller till president.
Man får det i princip ett sms där det står... på yttersta byråkratsvenska.
Det är så finskt. Ja. Ett sms.
Där det står typ att du är nu medborgare från och med, nu minns jag inte vilket ord de använde, men det var ett väldigt byråkratiskt ord. Från och med, och vilket innebär det var man är från och med att man har just den här anmälan då, så att man liksom, de har godkänt man blev det samma dag som man ansökte egentligen. Och sen är det inte med den saken. Lite rörd blev jag ändå. Men
av att bli accepterad, kanske en sån känsla av...
Alltså ändå, det ändå, tills man blir, även om man inser att det här är ju bara en formell process, så vet man ju inte för man vet. Vem vet? Och det roliga var att det var en herre från Skatteverket som friendade mig på LinkedIn på morgonen, bara en timme innan typ. Jag fick det sms'et. Och exakt, min tanke då var så här, vänta nu, jag känner inte ens honom. Det här är någon process nu de gör. Liksom så här standardprocess att de går igenom alla skattepapper jag någonsin har gjort i filmen. För att liksom kolla att jag verkligen, verkligen är värdig. Men så, det fanns inget samband, så jag fick det. Och
tur.
Ja, men nej, det kan jag inte påstå. Däremot kan jag tänka mig att när jag väl har röstat kanske det uppstår en större... Sån känsla är det ändå. Men du röstar ju förvisso redan i Helsingfors val.
Ja, kommunal kan du göra det.
Så att, jag vet inte.
Men det är kanske fint, vi serverar riksdagsval åt dig direkt så småningom här. Så det är bara några månader till riksdagsvalet.
Ja, det var ju god tid för det.
Inom ett år får du rösta i två riksdagsval. Alltså.
Ja, precis.
Kanske i tre om det går illa i Sverige.
Ja, sen får jag ju inte... jag pratade med en annan svensk, rikssvensk vän om det som också bor i Finland igår. Att huruvida... Man får rösta i två EU-val också. Det tror jag inte man får. Jag tror att det är så. Om jag inte minns fel, inför förra EU-valet så fick jag ett brev hem från myndigheten där jag fick välja om jag ville rösta i Sverige eller Finland.
Mm-hmm.
Och jag tror att jag valde Sverige, borde jag minnas det här. Men jag, det är mitt bestämda minne, det är ett tag sedan. Så jag tror att jag tyvärr får bara rösta i ett land även i EU-valet fortsättningsvis.
Jag tycker bara det är jävla häftigt. Två pass alltså. Det är värsta James Bond-stuken. Det här är ju drömmen alltså. Du kan basically fucka upp ditt liv fullständigt någonstans. Och sen ändå bara liksom börja på nytt.
Ja, just det. Just
bara släng det finska pass efter att du har grisat till för mycket.
Liksom. Det där kan jag säga. För mig är passet en av de största identitetsmarkörer du kan tänka dig. Alltså du har ett pass som är liksom där du kommer ifrån. Och nästa gång jag ansöker om pass, vilket kommer vara i 2020, behöver jag ju ta något beslut. Ska jag söka ett finskt eller svenskt? Eller båda?
Båda, naturligtvis.
Det kostar ändå en krona eller två.
Några tior.
Ja, det svenska är dessutom ganska... Att få ett svenskt pass är dessutom om man inte bor i Sverige.
Du har fått ett nytt liv, inser du inte. Du har fått ett liv gratis.
Jag vet inte om svenskt och finskt. Alltså det är en sak om jag hade varit haft typ så här nigerianskt och svenskt pass. Det hade varit... Då hade det varit lite mer sån känsla.
Liksom,
det är mer bond.
Jag ser bara liksom den oerhörda möjligheten till ett dubbelliv här nu. Du har två personnummer. Alltså.
Det har jag faktiskt. Ja. Jag har två personnummer.
Du är i allt vad gäller administration två personer.
Just det. Alltså. Men för allt vad du vet så är jag redan ett sånt liv. Jag har redan
det är inget du ska berätta om här.
Svenska fru borta i Stockholm. Liksom, så
precis.
Så tror att jag bara är ute och reser i världen.
Just det, ja. Sån här, ja. Jag hade kanske tänkt mig något annat än en annan familj då. Du kanske skulle vilja utforska någon annan steg i livet än den här med barn och en till hustru. Liksom.
Du tänker mer så, ja.
Ja.
Jag är mer grundad i min liksom, tråkiga vardag. Så. Okay. Ja.
Jag kan säga det här, ja, Daredevil-karriär eller något sånt här tänker jag mig. Join the circus, vet du, spring iväg. Men ska vi gå... Har du något som du ville starta med nu? När vi...
Jag tänkte på en sak som... Vi var inne på det här om veckan när vi pratades vid om... För klimatet är ju det som håller på att gå åt helvete. Och det finns ju den här FN-konferensen i Katowice. FN-konferensen är det väl inte, men FN-chefen är där. Den här Guterres är där i alla fall. I Katowice i Polen. Bland annat sponsrat av en av Europas största kolenergiproducenter faktiskt. Och...
Det är fantastiskt.
Ja. Och en som också är där är vår vän Greta Thunberg, den här svenska, numera, får man väl säga, världskändisen. 15 år gammal från Bergshamra skola, vilket jag säger bara för att det var min mamma lärare en gång.
En symbol för framtiden.
En symbol för framtiden, ja. Och som har blivit en slags, vad ska man säga, en symbol också för den diskussion som pågår i Sverige om liksom hela hur man ska hantera en miljö. De faktiska utmaningar som finns.
Så hon är konsult nu för tiden?
Alltså hon åker ju runt. Hon var ju i Helsingfors här ju i november och talade på Senatstorget. Och hon har ju blivit någon slags liksom talesperson för de här frågorna helt enkelt. I form av naturligtvis den oskyldiga unga som kan tala om det här på ett sätt som kanske en vuxen person inte skulle kunna eller inte få samma uppmärksamhet. Men det som är intressant med det också, det är hur svårt det är för resten av omvärlden, i alla fall i Sverige, att hantera en diskussion som handlar om ett barn. Mm. För att hur kritiserar man det här utan att det blir att slå mot just ett barn? Och hur försvarar man det här utan att
utan att det blir sötsliskigt? Liksom.
Precis. Och det visar sig att det går inte, verkar det som. Så det är fascinerande. Det är väldigt mycket sådär. Liksom, det finns ju folk som faktiskt kritiserar inte bara att hon är ett barn som har blivit talesperson på det här, eller symbol för det här, för att hon är ju i skolålder och liksom ska gå i skolan och sådär. Utan
inte renna omkring på klimatkonferensen.
Nej, men det är ju i princip det som är undermening. Alltså, det är ju kritiken går ut på att liksom ett barn ska inte använda sig av syftet. Hon ska vara hemma och gå i skolan. Det är så klart med det. Och så de som liksom försvarar henne säger att men vad fan, dels är det här större frågan än liksom hennes skolgång och dels hallå, det finns väl liksom gott om personer under 18 år som...
Jag hör ett underliggande argument här. Tänk om alla
absolut,
tänk om alla skulle lämna skolan och gå ut och predika
klimatförändringar. Tänk om alla skulle tala sig varma för ett bättre klimat.
Ja. Det skulle det se ut. Pun intended.
Mm. Så det är liksom, hon är ju, på sätt och vis är hon ju väldigt privilegierad. Hon är ju alltså dotter till den här Malia Enman bland annat då, som är ju en svensk operasångerska som också är en väldigt stark röst, i alla fall i Sverige, för klimatåtgärder, så att säga. Och på så sätt har hon en plattform som kanske en annan 15-åring inte skulle ha.
Mm-hmm.
Man kan anta att en annan 15-åring, eller de flesta 15-åringar, även om de försökte, inte skulle få den uppmärksamheten.
Och säkert förstår sig mer på offentligheten och säkert, hur man köter PR och sånt.
Men liksom, so be it på något sätt.
Det här är ett unikt fall alltså.
Ja, det är ju det. Och jag kan tycka också att det finns lite poäng med att om hon nu är den här personen som, vad jag förstår, har kommit överens med sin skola om att hon kan fortsätta sin skolgång med vissa liksom, restriktioner då. Så är det inte jättestor skillnad på henne och säg Sara Larsson eller säg ta en utländska fall. Det finns ju, för att tala fotboll, en miljard höll på att säga, men gott om fotbollsspelare under 18 år som inte precis sköter sin skolgång 100%igt. Eller idrottare för den delen.
Jag tycker vi kan glömma det där argumentet. Alltså, hon kan säkert ta igen matematiken och sånt i ett skede sen när den här, hennes stjärna har dalat lite eller falnat.
Ja.
Vid behov och läsa in några kurser. Så det här är ju min personliga åsikt. Jag kanske inte ska dra några ganska långvariga slutsatser av det vad gäller barn överhuvudtaget och skolgång. Men det här är ju något, så en grej som man ska utnyttja.
Ja.
Nu.
Jag tror också det. Frågan är kanske, och där kanske jag tycker det finns grund i kritiken. Hur utnyttjar man det utan att hon blir just en, liksom, en symbol?
Mm.
För det vet man ju att om hon liksom, om hon tillåts eller om man liksom, om det går för långt eller om det går i fel riktning med hennes liksom roll i det här, så kommer det ju att påverka henne negativt i längden. Och då är frågan, är det liksom okej? Okay? Är det värt det?
Jag tycker det är värt det. Jag tycker det är värt det och det är okej. Okay. Och det är liksom någonting som hon och hennes mor bär ansvaret för.
Mm.
Och, men de har gett sig in på det här. Jag tycker inte, nej, jag är absolut för att kör nu liksom. Ta allting ur det. Alltså det kommer inte pågå för evigt.
Nej, det kommer det inte göra. Nej. Det är inte så klart. Absolut. Det
och kanske det här blir hennes yrke. Det kanske blir hennes livsmission. Kanske, vem vet? Eller så
vet?
Gör hon något helt annat om ett par år. Hur som, så att inte delta nu när man ändå har intresse kring sig.
Mm.
Jag kan inte säga att det ens har varit ett alternativ.
Nej.
det är ju, jag menar som du jämför med fotbollsspelare, vet du. Det är klart du lämnar liksom, om du får spela i Wimbledon så, så struntar du i examensarbeten.
Wimbledon?
Ja, till exempel, som 17-åring säger att det skulle hända. Men det där, alla behöver inte stöpas i samma form på det här viset. Alltså, det måste finnas unika människoöden för att det ska vara intressant överhuvudtaget att leva. Liksom. Förebilder och inspirationer och sånt här. Jag är absolut på den här sidan av att utnyttja ungen så långt som möjligt. Så länge hon vill själv.
Okej. Jag böjde åt det hållet också, absolut. Jag tycker att det finns otroligt många fler plus än minus. Att det liksom, det borde funka så.
Mm.
Och jag tror att om man skulle diskutera andra barn just i andra roller på samma sätt så skulle man ändå hamna i exakt samma diskussion.
Det
var jag hörde här om veckan, hörde jag en statistik om brittiska fotbollsklubbars akademier. Det finns ju, det är väldigt populärt numera med akademiverksamhet där man har unga fotbollsspelare från sig 12-17 år uppåt.
Kina har väl grundat 1000 nya sådana.
Ja, jag har en grej att säga om det också faktiskt som jag lärde mig idag som jag tycker är intressant. Men oavsett så, de här unga fotbollsspelarna, av de som går på akademierna så är det, om jag förstod det rätt, 1% som tar sig till alltså högsta nivån.
Mm.
Resten spottas ut av systemet och gör någonting annat.
Men det är väl samma som vilken konstskola som helst. Alltså. Alla blir ju inte konstnärer.
Nej, så är det absolut.
De får ju säkert några erfarenheter som kan hjälpa dem vidare i livet.
Mm.
Till exempel jonglera bollar på firmafesten. Vet du, eller
liksom. Just det. Men absolut, så är det ju. Vi tenderar ju att i konstens namn acceptera ganska stort svinn. Liksom.
Det tycker jag absolut. Mm. Och vad gäller allting. Alltså.
Mm.
Man kan ju inte vänta sig att alla ska bli jurister heller, eller jobba som jurister som går juristhögskolan.
Ja, fast det är ändå vuxna människor som går på högskolan. Det är en viss skillnad.
Okej.
Okay. Mm.
Så vi kan förvänta oss att alla som...
Jag kan tycka att en institution, till exempel en fotbollsakademi, har ett ansvar för att se till att de här unga människorna har en plan B.
Kan läsa.
En högskola har inte det. Om du går in på juristlinjen som liksom 21-åring eller 20-åring.
Fine.
Och så går det åt helvete.
Jag köper det.
Ja.
Var det något mer du ville tillägga om den här klimatkonferensen eller bara ta upp den här debatten?
Nej, alltså jag tycker att det är intressant det här väldigt stora kognitiva dissonansen mellan till exempel nivån på alarmismen. Alltså alarmism är väldigt, väldigt negativt konnoterat ord, men
det kan man säga.
Med liksom nivån på hur det här talas om, bland annat Guterres, FN-generalen, som talar om det som att liksom, det här är vår sista chans. Liksom, nu är det aldrig, det är tåget går nu och liksom, oreversibla konsekvenser och bla 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 bla. Medan vi har till exempel en svensk regeringsbildning just nu där man talar om det exakt ingenting. Jag tror inte jag sett ett enda. Och det kanske beror på att alla är överens om vad som behöver göras, men jag tror inte det. Utan liksom, det är helt andra frågor som ligger liksom till grund för hur man bildar en regering i Sverige. Jag tycker det är ganska intressant och jag undrar om till exempel när den finska riksdagsvalet nu kommer, om det kommer vara likadant här. Att man liksom, det här är en för stor fråga för att man ska kunna diskutera den.
Vi får se, det har ju blivit mer och mer aktuellt här känner jag också. Ja, men innan vi går in på finska riksdagsvalet som ju hägrar alltså inom ett halvt år, mindre än ett halvt år, så är det där, vad är situationen i Sverige nu då?
Alltså, det, nu var
det, bli extra
det som hände var ju att Stefan Löfven är ju den som sitter på sista av bollen så att säga. Det är han som har fått till och med, är det till på torsdag den här veckan som han har på sig, men inte minst fel. Någon som där i alla fall var att liksom fixa det här nu. Och vad folk har satt sitt hopp till det är att han ska komma överens med Annie Lööf, alltså Centerpartiet, om hur det ska gå. Då har ju bland annat Annie Lööf och Centern har ju skickat en så kallad kravlista till Stefan Löfven, men liksom, det här är det som vi kräver för att vi
det
ska
som i Finland stödja. Kallas för tröskelfrågor.
Tröskelfrågor, ja. Mm. Och vi var ju inne på det också här veckan vi pratade att det är inte så här att det är små detaljer som de diskuterar, utan det är typ så här typ hela skälet till varför sossarna ens finns till är sånt som sätter.
Ifrågasätter.
Ja.
Ja.
Liksom, du vet, skippa typ LAS, typ den nivån. Avreglera hyresmarknaden, den sortens frågor.
Platsskatt och sån här.
Ja, men verkligen. Mm. Så de flesta av er kreativt i huvudet tänkte så här, vänta nu, hur tänkte du nu? Jag kan personligen tycka att, ja, det är lite konstigt att ställa sådana krav till en socialdemokratisk ett parti som dessutom är, vad är de, 3 gånger större minst än vad Centern är.
Minst.
Men samtidigt så är det ju så här att elefanten i rummen är ju fortfarande SD.
Mm.
Som om man trollar bort dem på något sätt så skulle det här vara icke-frågor. Då skulle det här diskussionen inte finnas. Så att om man vill tänka bort SD helt och hållet så får man helt enkelt acceptera att extrema kompromisser kommer behövas. Eller nyval. Och då kanske det är rimligt då att be om extrema kompromisser.
Mm.
Och den extrema kompromissen är i princip du får bli statsminister men du måste föra vår politik. Och den går i båda riktningar.
Det är ju intressant.
Ja, det kan man ju tycka faktiskt. För, det, det, är ju, för det blir ju något annat land här. Alltså,
finns det några förnuftets röster i Sverige nu vad gäller allt det här? Eller håller alla på att riva ut sitt håll här nu fortfarande?
Alltså, jag vet inte, om man är vänlig mot Centerpartiet då, så kan man väl hävda att det är väl förnuftigt av dem att inför valet lova att de kommer inte sätta sig med stöd av SD. Och nu så att säga, lägga fram de krav som de tycker att de kan kännas bekväma med för att det ska hända.
Mm, mm.
Sen kan man ju säkert argumentera precis tvärtom. Att det är högst oförnuftigt att lägga fram den sortens krav till just socialdemokrater till exempel. Men jag vet inte. Så hur man än vänder och vrider på det, jag kan inte se hur man ska komma runt SD. Jag ser inte liksom, antingen får man acceptera att SD finns där och då får man kompromissa som fan. Eller så får man säga, men då testar vi ett nyval och så vad som händer. Och alla vet att SD kommer få ännu fler procent i ett nyval. Så liksom, det enda de gör, det skjuter upp problemet. Jag personligen tycker att jag känner så här att väldigt många tycker liksom att hon är fånig som lägger fram en sån kravlista, men personligen känner jag så här, det är väl högst rimligt att alla måste göra extrema eftergifter.
Varför inte göra ett försök?
Exakt.
Om det faktiskt är så otänkbart att SD ska ha någon inverkan på någonting överhuvudtaget, så måste vi ju faktiskt vika lite från våra egna tidigare principer.
Exakt. Alltså liksom, det är ett helt nytt politiskt landskap där man helt enkelt får tänka helt nytt.
Och varför inte acceptera att någon slags kompromisspolitik kanske kan vara vägen framåt? Mm.
Sen kan du i och för sig, man skulle kunna hävda att liksom, man kan inte både ha välfärdspolitik och det totala motsatsen.
Och liberalism, ja.
Nej, det är liksom, det blir lite konstigt på något sätt att bara föra båda.
Jag vet inte om politiska, vad heter det, ska säga, linjedragningarna så här behöver vara i linje eller koherenta med resten av vad man gör. Kan vi bara liksom, kan vi göra sådana här grejer som att vi behåller indexförhöjningarna på alla socialbidrag och andra stöd, men vi privatiserar, vad ska vi säga?
Absolut.
Parkeringen.
Absolut. Ja, absolut.
Parkeringsväsendet. Absolut. Liksom. Eller järnvägen.
En slags detaljpolitik. Fast de är väldigt, liksom. Ja. Absolut. Jag tror i och för sig det är ju att det finns en fördröjning där, en fördröjningseffekt, och vad jag tolkar liksom allas totala ilska om att de inte får allt de själva vill ha.
Mm.
Så det här, mina saker då liksom. Det är liksom bara en tidig darrning mot det som händer i Frankrike just nu. Liksom, där en politiker har sagt jag kommer driva extremt nyliberal politik. Eller liksom, jag kommer göra en väldigt stor förändring.
Mm.
Han blir president och sen börjar han driva sin politik och då blir det problem.
Jaha, naturligtvis. Ja. Så är det.
Så jag skulle kunna tänka mig att det kommer vara ganska rocky road i Sverige hur den blir rätt länge.
Mm.
Liksom. För det finns ju inget alternativ som är smooth sailing. Liksom.
Nej, det är ju. Men det blir roligt att se om det finns någon statisk mannakonst överhuvudtaget kvar i Sverige.
Mm.
Och särskilt hos dem som sitter i ledningen där. Så jag kan tänka mig att utomstående kommentatorer kan säkert hitta olika grejer. Det ska vara intressant ibland att tillhöra ett parti så att man skulle få en känsla för hur viktigt det här liksom, och hur rätt partierna på riktigt tycker att de har. För att det är ju inte sådär som vi vanliga människor som kan tycka att vi olika partier har några bra saker. Vi tycker om det här hos dem och det här hos dem. Men när du är medlem i ett parti så min uppfattning är att de verkligen ser att de har liksom lösningen med stort L.
Ja.
Och allt som inkräktar på det på något sätt besudlar det eller liksom förstör.
Mm. Tänk om man skulle ha liksom ett parti
man verkligen tror att man har rätt. Vet du.
Tänk om man skulle starta ett parti som har som liksom idé att...
samarbete.
Exakt, det är liksom hela idén.
Inte SFPs idé lite. Jo. Vi kan samarbeta om allt så länge vi behåller svenska språket som officiellt i Finland.
Det är just det som är grejen. Det är ju man är läket en enpartis liksom, det är en enfrågeparti är det ju, om man är lite elak och lite liksom.
No, det är ju alldeles klart att det är det. För inom partiet har du ju sen hela regnbågsskaror av det där.
Precis.
Ska ni inte säga att det finns nazister eller kommunister där, men liksom allt inom den rimliga mitten liksom, ja. Och vänster höger.
Så.
Det är lite roligt.
Men så här, vi är ett parti och vi kommer att samarbeta med de här olika partierna. Det är hela vår
idé. Det är någon du skulle kunna rösta på, känner jag. Vi har ingen ryggrad.
Tack.
Vi har inga visioner, vi har ingen ryggrad, vi vill bara samarbeta, vi vill höra vad alla har att säga. Så, ja men det här låter förnuftigt, ja men det där också, ja men det går vi ju ihop.
Sammanfatta min politiska gärning här.
Om jag får hoppa över till Finland och det åstundande valet här, som väl arrangeras i, låt mig dra en gissning nu, 16 april.
Mm.
Så får någon korrigera mig. Det säger 19 i alla fall. Men så småningom, alltså, 4-5 månader dit, så debatterna börjar komma igång. Alltså, vi är ganska sena här. Folk börjar nu så småningom besluta om de ska liksom ställa upp eller inte. Och vallistorna blir inte riktigt klara för det säkert. Januari, februari kan jag tänka mig. Och så där. Men på tal om det här, att vem ska vi samarbeta med? Vem kan samarbeta över gränsen? Så det finns ju de här nya... rörelserna, nu är åtminstone en av de här rörelserna som vi har talat om tidigare också, den här Harkimos och Mikael Jungners lika nytt rörelse nu, som det där, som försöker imitera någon slags makronsk centrism och det här inte ha egna åsikter överhuvudtaget. De säger nu att de kommer att ställa upp till 150 riksdagskandidater på sina listor i olika håll av landet, men ingen av dem har liksom någon gemensam linje, utan deras idé är på något sätt att en sån här illusion av att om du röstar på den här kandidaten så får du din röst hörd också annat än vart fjärde år.
Just det.
Att du blir liksom konstant tillfrågad vad du tycker om olika sådana här.
Det vet man ju, att de funkar ju jättebra.
Det är just det. Men av någon orsak så har ju politiken utformats på det här viset för att det fungerar någorlunda, va? Och så kommer det någon sån här ljushuvud som ljugnar och liksom, men nu ska han uppfinna hjulet på nytt, vet du. 2000 år av republikansk statsmannakonst ut genom fönstret och sen liksom, nej nu ska vi ha nätomröstningar, vet du, nu löser vi det här så att människor känner sig delaktiga igen och sen där. Men syftet kan ju vara gott och sen där. I hans fall är jag inte alltid säker på vad hans syften är, men det där, men just på tal om att, vet du, vi kan samarbeta med alla.
För att sticka in med en liten kort nyhet som jag läste som jag tror passar bra i sammanhanget. Kant, Immanuel Kant då.
Nyhet om man menar Immanuel Kant.
Han föddes ju i Königsberg, det som numera heter Kaliningrad. Och det pågår en
Preussen. Gamla Preussen.
Det pågår en omröstning om flygplatsen i Kaliningrad, vad den ska heta. Och där ledde Kant stort tills de som råder tyckte att det var en dålig idé, för Kant är tydligen inte så himla populär i Kaliningrad bland alla fall de som styr.
Säkert inte. Han var ju en upplysningsman.
Så istället då så har de kampanjat för andra. Så nu så leder inte han längre. Nu är någon annan lokal drottning.
Någon lokal? Okej, okay, ja. Annars tycker jag att Putin flygfält skulle kunna vara ganska bra.
Precis, när de kringar drottning som leder nu. Elisabeth från heter. Fine, men min poäng där är att det är exakt det här som händer. Man säger så här, nu ska folk få styra och sen så... styr folket fel.
Ja, det fick vi se med Boaty McBoatface.
Ja, precis.
Till exempel här för några år sedan. Och det här...
Nätomröstningar är helt enkelt inte samma bra med det demokratiskt här verktyg.
Norwegians tailfin heroes, du vet. De har ju alltid kulturpersonligheter på det här. På fenan på flygplanet på Norwegian. Då var det ju den här Øystein Åsgard, det vill säga, vad var hans satanistiska artistnamn igen? Jag vet, någonting. Det kan kvitta, men det där... Han vann ju den här omröstningen. Att vi ska ha honom där. Vad fan heter han? Mayhems, någon kille. Ah. Jag kommer att få spö för att jag inte minns det här nu.
Ja, jag borde minnas här också, men jag minns
det. Ja, anyway, så här, det var en så här fin bild på honom som någon hade gjort en mock-up på Norwegians plan i corpse paint, vet du. Det är sminkerinnande och ser ut som...
Det hade ju varit lite själv. Coolt.
Och så står det liksom Øystein Aasgaard. Nu, vad fan han... Nu, jag får inte fast för hans namn nu. Anyway, men ja. Skulle inte vara lite coolt att acceptera att det här är också en stor del av norsk kultur, black metal liksom. Mm. Men det var ju fel då. Det blev ju en sån här kampanj runt hela världen att rösta på honom liksom. Mm. Så det kanske var mer än norrmän som då evaluerade sin kulturhistoria där. Men i alla fall, det skulle vara lite coolt. Jag vet inte om någon skulle våga åka med det sen förstås. Men, det var lite samma när
de ställde in.
Just det, Euronymous, ja. Mm. Det är det här finnars klassiska flyg 666.
Ja.
Som det där som de också drog in.
Just det.
På grund av att de fick så mycket uppmärksamhet sen i något skede.
Just det.
Och det var många som tyckte om att tweeta, åh, jag kommer med flight 666 till hell fredagen den 13. Hur ska det gå? Vet du?
Det är ju exakt lika dumt som hotell som inte har en 13 våning.
Eller flygplan som inte har en 13 bänkrad.
Ja, det,
det har de ju fortfarande inte.
Klockorna stannar ju, herregud. Det är så dumt, va?
Ja, här talar vi om upplysningen alldeles för ett par minuter sedan.
Ja.
Så, men ja, flygrädsla är ju ett gissel som jag har lyckats övervinna själv åtminstone.
Jag läser om Dennis Bergkamp just nu på tal om.
Mm, där har du en flygrädd jävel. Mm-hmm. Arsenals gamla striker från 2000-talet, början av slutet av 90-talet.
Ja.
Fantastisk kille.
Fantastisk kille.
Benny Guldfot brukar vi kalla honom.
Verkligen. En virtuos, verkligen.
Mm.
Utan att gå in närmare honom. Han slutade flyga när han spelade för Inter.
Just det.
Inter flög till borta matcherna i så här små propellerplan.
Ja, det var lite...
Det gillar inte han alls.
Ofta om han måste spela någon match i Östeuropa så satt jag ju honom på bussen 2 veckor innan matchen. Vet du.
Så han fick en lägre lön också på grund av det, av Arsenal.
Ja, det var säkert värt för honom. Det kan inte vara så stor skillnad
på 100
000 och 90 000 per dag. Liksom.
Ska vi stanna i Norge förresten?
Absolut.
Mm. Ja, igår var det ju den här guldbollen heter det på svenska. Baldur heter det på franska.
Baldur.
Ja, precis. Det är en bättre uttal. Och det är ju Luka Modric, herrarnas. Inte helt...
Oväntat.
Och inte helt okontroversiellt kanske.
VM-silver.
Det var ganska många som blev sura för att han vann.
Det var många som blev sura att Kroatien fick vinna VM.
Det också. Jag tycker det är ganska sympatiskt val. Han vann
Champions League. Det här var ju helt tydligt en kompensation.
Han kom två i VM, han duktig och han är sådär. Sen tycker jag helt liksom objektivt att Messi och Ronaldo är på en helt annan planet. Liksom. De är så bra så att de borde vinna alla år egentligen. Men skit i det liksom.
Så länge de
ger Luka ett pris. Men det som var så intressant igår var att det här totalt överskuggades av vinnaren på damsidan. Det har ju aldrig delats ut förut, priset till damer.
Yes, so.
Utan det är första gången i år som man delar ut det. Det är ju det här Le Kipper, va, tror jag, som delar ut priset, om jag inte minns fel.
Franska sporttidningen.
Precis, och väldigt fransk sån här gala. Väldigt så här snofsig gala, normalt sett skittråkig. Men i år då hade de beslutat sig för att de skulle piffa upp det lite grann med lite comic relief. Så de hade tagit in en kille, en DJ, en fransk DJ med ett väldigt norsk klingande namn. Solveig kanske.
Solveig?
Ja, precis. Som någon slags som comic relief. Och han då till exempel då när Mbappé vann årets unga spelare, så gjorde de en liten dans. Så de dansade lite grann sådär tillsammans med Mbappé och sådär. Sen, vad som hände var ju då att den som man på damsidan var norska Ada Hegerberg.
Mm-hmm. Grattis.
Som vi faktiskt har nämnt i podden tidigare av skäl att hon inte längre spelar i franska norska landslaget för att hon tycker att de är för dåliga.
Mm-hmm.
En liten diva kan man säga. Men
bäst i världen.
Superstar och bäst i världen,
så
spelar i Lyon.
Helt underbyggt.
Ja, precis. Och hon trädde på scen, håller ett tal på franska och engelska, väldigt belevat. Och David Ginola, som är galans konferencier, leder henne bort därifrån.
David Håret Ginola.
Ja, men han är ju bergkampsklass faktiskt när det kommer till virtuos-spelare.
Och fall, egen klass när det gäller hår.
I alla fall.
Han gjorde reklam för shampoo. Alltså.
Sen kommer Mr. Comic Relief Solveig och ställer lite frågor till Ada Hegerberg. Dansar också lite grann med henne kort bara. och ställer sig frågan, kan du twerka?
Uh-huh.
Vilket hon inte alls tyckte var en rolig fråga. Hon tog väldigt illa upp. Hela internet tog väldigt illa upp.
Mm.
Och bestämt nej, det är inte svar på den frågan. Och,
det är skitsvårt.
Ja, dels det. Och dels är det ju... det är ju en dans med...
Ja, sexuella konnotationer.
Exakt.
Var det här alltså en referens till Mbapp?
Nej, utan det var nog bara Mr. DJ Solveig som tyckte att det var liksom en lite rolig fråga att ställa. Men som kanske misstajmade liksom när och var man ställer den frågan.
Nu sitter jag och skakar på huvudet lätt så här för mig själv här.
Ja, det är fascinerande i alla fall. För i alla fall, det stod ju helt fel. Och det här gjorde ju då att hon, hela liksom, dels första gången man delade ut priset till en kvinna.
Han kunde liksom inte hålla sig saklig nu då.
Nej.
Av någon anledning.
Och det, frågan är ju då, ska man liksom rikta ilska mot honom eller ska man rikta ilska mot liksom den här världen där det här på något sätt ändå, en sån fråga kan liksom ens tänkas ut. För han är ju bara en skoj, liksom clown i det här sammanhanget.
Frågar du samma Modric då?
Nej, såklart inte. Skulle aldrig, och det är väl det som är huvudpoängen. Då skulle jag aldrig ställa samma fråga till Modric och förmodligen inte till Mbappé
kan
heller.
Kan du twerka?
Tror inte
det. Vad var kontexten? Varifrån kom den här frågan?
Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Jag vet inte varför, hur han kom på idén att ställa frågan.
Är det här någon privat fantasi han har om henne?
Jag undrar ju. Alltså dels måste han ju förstått att det skulle hon inte göra. Det var helt absurt ifall hon gjorde det liksom. Det ställer du hennes pris. Där, återigen, hon är ju liksom första kvinna som vinner det här priset. Det är en stor grej. Ung kvinna, liksom, vad kan det vara, 22-23 år gammal. Och så ställs hon inför det här på en gala.
Inför hela världen.
Livesänd till hela världen. Så kommer hon liksom gök och bara...
Ja, det var inte ens överenskommet förstås.
Nej, såklart inte.
Utan den norska göken bara kommer och...
Ja, fransk-norska göken.
Fransk-norska göken, ja.
Så det, men det som är intressant med det är att det är ett, wow, och två,
what the fuck?
Men två, det här är ju någonting som jag har inte sett nästan, jag har sett mycket mindre om herrarna som vann någonting. Och massor om det här.
Mm.
Vilket kanske ändå är, det är ändå någonting liksom.
Det här är ju typiskt Modric, liksom, att när han en gång vinner så blir han ändå överskuggad. Vet du? Han är bästa i världen att spela. Men han blir tvåa i VM.
Ja.
Sen vinner han Ballon d'Or. Ja. Och så blir liksom showen stulen av någon fransk-norsk jäk som inte kan hålla tungan i styret.
Ja. Ja.
Jag sätter allt det här på Modric förbannelse. Det är någon förbannelse som vilar över honom.
Det kanske är så. Det handlar om honom i slutändan i alla fall.
Men det där var ju oerhört onödigt, kan man ju tycka. Alltså.
Det var ju det. Jag vet inte riktigt... Det var intressant för att det hände just i Norge, för jag såg av bara inga skäl alls så såg jag en annan nyhet om norsk damidrott och sexism idag. Det var ett handbollslag.
Specialintresse hos
dig. Verkligen, jag vet inte hur det kanske är så att man tittar på nyheter om det här.
Det är algoritmerna.
Men norska NRK hade en nyhet som jag tyckte var intressant, för det var EM-match mellan Norge och Tjeckien.
Uh-huh.
Så var det ett time-out. Och handboll är ju en sport som traditionellt har varit väldigt närgången i sin rapportering. Så liksom du är verkligen med när folk har timeout. Det är liksom en kamera inne i gruppen där och liksom man hör vad tränaren säger. Det är helt otänkbart i fotboll till exempel att det skulle vara en kamera bredvid liksom Emery liksom när han pratar om Arsenal-taktik med de spelare. De tar ut mig för munnen, spelarna nu för tiden, för att man ska se ett skit.
Yep.
Men i handboll så är det så himla öppet. Och det har varit så länge jag kan minnas i alla fall, jag har sett på handboll, att liksom, de är där hela tiden och intervjuar folk under match. Och nu var det en kamera som liksom sög sig in under spelaren, liksom. Det var som en ring av spelare och timeout liksom, och så tränaren står där. Och då liksom, kameran liksom går in under, mellan typ två spelares ben, och filmar liksom underifrån som fiskperspektiv.
Okay.
Och då är det så speciellt för att liksom...
Får så här könsstämning där?
Ja, men man ser liksom spelaren då som pratar naturligtvis, men vad man framförallt ser är två stycken rumpor.
under shortsen?
Ja, precis, typ. Och det här var ju då inte så populärt bland någon. För de tyckte att det här skulle inte hända på här sidan, vilket jag inte är säker på att det skulle göra. Däremot
det kan bra hända där.
Däremot det här kan se att det kanske är mer olämpligt att göra det på damsidan.
Jo, ja, alltså av rent klassiska skäl.
Precis.
Alltså, det där är ju det är inget tuttal om saken. Vad det här bara bevisar för mig är det som jag alltid har vetat efter att ha jobbat som journalist väldigt länge. Fotografer är fullständigt blinda för situationer.
Visst.
Det enda de ser är liksom den bild de vill ha. Ja. Och sen vet du, sen ingenting annat existerar. Ja. De liksom, inga människor existerar. De kan bara liksom gå rakt över folk, ja. mellan benen på folk, vet du, hoppa över dem. Fan. Trampa ner vem som helst, bara för att ta sig till det här stället, därför att få den här bilden.
För det var min upplevelse också.
Ursäkta, jag ska bara
här,
fram här.
Jag fick inte känslan av att det här var så här, det här är någon som har försökt filma i smyg två stycken rumpor. Utan det var verkligen så här, ja, de här två rumporna är det som man liksom tänker på i den här bilden.
Och, det tänker inte efter.
Men det också,
han hade en vision av hur den shot han ville
ha. Men vet du vad som är så roligt med det här? Det är hur upprördheten i nyheten, samtidigt som de visar hela klippet i artikeln. Så liksom slår verkligen, de får verkligen, de vinner åt båda hållen.
Är det här
liksom
en nyhet att det här har hänt då också?
Nej, det är klart ingen nyhet. Det var bara att det var speciellt att det hände samma dag, de här två norska liksom incidenterna. Som på något sätt
speglar. Men jag menar, är det här någonting som överhuvudtaget liksom borde figurera i nyheter? Alltså, det här är ju en fadäs som är lite beklaglig kanske, men är det här nu någonting som ska rapporteras i någon nyhetssändning?
Man kan väl säga så här, av ungefär samma skäl som man kanske till och med skulle kunna diskutera om det är rimligt att rapportera om den här fransk-norska öken.
Mm.
Att, är det verkligen huvudpoängen? Liksom, ja, han gjorde bort sig, men hon vann det här priset också, glöm inte det.
Mm.
Liksom, det är där någonstans fokus borde ligga.
Det är absolut värt att fundera på det där. Mm. Alltså. Det är nog sant. Jag tänker inte försöka svara på det där, men jag uppmanar alla att fundera på det där.
Mm. Mm.
Ja. Vad säger du om det?
Vi kan lämna det så.
Ja, det tycker jag också.
Mm.
2-0 för mycket.
Så, kanske inte mera sexualbrott då? Nej, det var ju en oerhört obehaglig fall som har uppdagats i Uleåborg nu. Alltså där ett tiotal vuxna, liksom mellan 20 och 30 och lite plus, tydligen har våldfört sig kontinuerligt på en väldigt ung dam i. Och inte ens dam, utan en barn basically i
Uleåborg. Det här Uleåborg,
till uppståndelsen hör ju naturligtvis då att samtliga i det här våldtäktsgänget har invandrarbakgrund av ett eller annat slag och det där känner varandra.
Mm.
Så du kan ju tänka dig hur den här stämningen är i den där bloggosfären och i Twitter och överallt annanstans.
Det är ju illa nog naturligtvis vad den händer. Och även så naturligtvis i Helsingfors, men naturligtvis kanske lite extra illa.
Nej, nu förflyttas ju fokus kanske bort från den här, från barnskydd till invandringspolitik naturligtvis igen.
Ja.
Vilket kanske inte är helt relevant, men det där, men detta alltså på gång och det här är nu sånt asighetsnivå att jag vill inte ens gå in och diskutera det desto mer. Jag bara konstaterar att det här är liksom vad som diskuteras just nu i Finland.
Mm.
Mm, och det känns som att utfallet får låta vänta på sig lite vart det här leder. Men knappast till någonting gott. Nu är frågan då liksom om kan man deportera människor som redan har fått finskt medborgarskap liksom, till exempel. Nu ska vi diskutera saker som huruvida till exempel ditt medborgarskap bara inte egentligen är ett medborgarskap utan eftersom du inte var det från födseln, så kan det när som helst också tas tillbaka.
Det finns ju länder där man har den sortens, den modellen.
Ja, någon slags villkorligt med.
Danmark har till exempel.
Liksom. Är det så?
Ja, jag tror det.
Ja. Nåja, men sådana här diskussioner hade det föranlett. Så det där, men väldigt obehaglig case. Alltså.
Mm.
Som det där, jag tänker börja ge mig in på. Det här var, jag kan säga också som praktiserande proffsjournalist, så var sådana här fall sånt som jag arbetsvägrade.
Ja.
Jag tar inte liksom sexualbrott.
Men varför? För att det är
jag,
too gruesome eller liksom?
Jag vill inte läsa om sånt. Jag vill inte ha med sånt att göra.
Mm.
Jag vet varifrån det kommer.
Men hur rapporterar man om det då, tänker du?
Ja, men det finns ju människor som älskar att göra sånt. Som älskar att gotta sig alla de här detaljerna över hur folk har lidit och hur de har liksom
utsatts för det. Men det är exakt det som är problemet, att det tenderar att falla in
i det. Jag tycker det finns ingen rätt. Det här är liksom lite som den här frågan om att vad är ett rättvist straff för ett oförsonligt brott.
Mm.
Jag kan inte hitta det här rätta sättet att rapportera om sådana här saker på utan att jag känner att jag är orättvisa mot det ena eller den andra parten. Jag känner mig helt handfallen inför sådana här. Jag vet hur jag ska behandla det.
Mm.
För mig själv så bara blockerar jag det ur. Jag vet att jag inte är för sådana här.
Mm.
Jag vet att jag är emot det. Jag gör vad jag kan för att förhindra att sådana här sker. Mm. Jag vill inte liksom... det är en personlig tragedi för som det där som jag inte ser att jag liksom som inte berör mig.
Mm. Det finns ju miljard aspekter och att
jag bara liksom ansvarslöst moonwalkar ut ur situationen och säger nej, och speciellt när det gäller barn också sån här. Det är så jävla känsliga saker sån här och liksom att det finns inget rätt sätt att diskutera det, känner jag. Mm. Och jag vill inte ha med det att göra helt enkelt.
Det är ju svårt, så här, det är svårt att, om de som diskuterar uppenbart, det är lite Greta Thunberg skolan där, det är svårt att göra det på ett balanserat sätt.
Mm.
Och den här Arnaud blev ju dömd nu i veckan i hovrätten i Sverige.
Jean-Claude Arnaud.
Och han blev ju dömd, han fick ett skärpt straff, han blev ju dömd för en våldtäkt i tingsrätten och fick 2 års fängelse och han blev dömd för båda nu våldtäkterna som han var åtalad för, vad jag förstår. Och fick 2,5 års fängelse istället.
Så det blir på riktigt att sitta av nu då? Typ.
Ja, så vitt jag förstår. Om inte högsta domstolen tar upp det förstås.
Nej, vadå?
Ja,
vad finns det för prejudikat att hitta
jag
här?
Jag vet faktiskt inte det.
Huruvida, om du är en kulturprofil, ska lagarna gälla då? Är det som är frågan?
Jag vet inte, men varför tar upp det alls egentligen? Det är ju för att det är ju det här att han blev dömd till 2 år för en våldtäkt och 2,5 för 2. liksom, det är ju många som har svårt att hantera liksom, matematiken där. Det är många som säger, men då borde det vara 4 år ju. Mm. För det är ju 2, så liksom, lite som i USA, man kan få 1,000 års fängelse för att man har gjort typ 7 grejer. Eller fler. Liksom, man får liksom bara fler och fler straff på varandra.
Eller hur?
Påföljder. Och så funkar det ju inte i våra liksom, rättssamhällen.
Nej, jag vet inte.
Utan man kan ju få liksom straffrabatter, man kan ju få allt möjligt. Liksom. Det finns ju flera exempel på där man till och med liksom väljer att inte åtala för saker som man har helt andra saker att åtala för. Vilket gör att man i princip säger att nej, men det här är inte, vi behöver inte åtala för det här, för att vi har redan de här grejerna. Liksom. Vilket jag vet också många som tycker att det är orimligt. Man borde, liksom, man borde bli dömd för det man har gjort.
Mm.
Punkt. Och sen så få så många år som man...
Så inget paketpris för diverse brott
precis,
då liksom?
Precis. Och jag tycker det är ju principiellt superintressanta diskussioner. Men just när man applicerar på enskilda fall så blir det bara pannkaka av det. Det finns liksom ingen som kan verka kunna hantera det på ett rimligt sätt. Liksom, och säga att, men jag tycker att, för det är så att man inte har insyn i fallet i typ 999 fall av 100 000.
Mm. Nu får vi utgå ifrån att det här är första gången Jean-Claude sitter inne.
Ja, det får man anta. Ja.
Så jag vet inte, det är samma praxis i Sverige att då halveras tiden automatiskt?
Jag läste någonstans att, ja, dels det. Eller ja, det är väl i alla fall 2/3 som man sitter, va?
Så det blir liksom 9 månader, drygt 10-11 månader att sitta av. Ja. Sen lite åldersrabatt och lite gott uppförande.
Fotboja kanske möjligtvis, den sortens liksom
lösningar. Kan om han sitter av ett halvt år på öppen anstalt en sommar.
Mm.
Kanske han hinner skriva någon bok eller något sånt här.
Mm.
Inte så här man brukar arrangera saker. Mm. Men det här är ju, jag vet inte, svårt att tro att det här är ett fall där man är rädd för att människan ska upprepa brotten eller något sånt här. Han är väl inte en fara för samhället?
Han är ju andra sidan en principiellt...
Det ska ju statueras exempel här
exakt,
nu. Liksom.
Exakt det jag menar. Mm. Alltså, jag kan tänka mig att de vill göra just det.
Mm.
Och att det är väldigt viktigt att det inte framstår som att han får någon slags liksom, silkesvantar, utan nu gör vi det som vi
så
ska göra.
Så han klovar på och leds till Kronobergshäktet?
Jag vet inte om det är någon som var han klovar i. Alltså, jag har ingen aning. Jag vet inte hur det funkar. Jag är ju som sagt
du får se, det blir fotboja på solsidan i Vaxholm. Får han sitta och spendera en sommar med fotboja?
Han är inte en sån, han är inte solsidan typ. Han är mer av en Östermalmstyp.
Är det så? Ja. Men åker du mitt på sommaren ut till Vaxholm då?
Ingen aning faktiskt.
Har du ingen koll på överklassen? Alltså?
Nej, jag är ju finländare, jag kan ingenting om Sverige.
Utmärkt. Då återvänder vi till Finland. Och eftersom du nämnde högsta domstolen här så har vi ett intressant fall på kommande. Som det ser ut åtminstone i högsta domstolen i Finland. Vilket har repercussioner, det vill säga inverkan på morgondagen. Du vet att flera år i rad så har nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen haft för vana att marschera på självständighetsdagen för att ett så här fackeltåg, patriotiskt fackeltåg. Och i år så blev de ju dömda som en olaglig förening på grund av deras föreningssyften emot, ska vi säga, god samhällssed och så här. och sträva till att underminera demokrati och annat sånt här som man inte tycker att föreningslagen ska tillåta. Så de blev upplösta. Sen överklagade de till hovrätten. Hovrätten fastställde att så här är det nog, att ni har en olaglig förening. Mm. Att, så nu är det ju då, med gott skäl kan jag väl tycka, närma sig högsta domstolen och vänta på tillstånd att föredra sitt ärende där. Huruvida man kan lägga ner en förening på de här grunderna som det där, som hovrätten också då fastslog. Det vill säga att den verksamhet som den här föreningen hade är inte någonting som kan tolereras i ett civiliserat samhälle. Nu säger jag inte exakt formuleringen, men någonting sånt här. Det var väldigt tydligt formulerat också. Det var inte några sådana här omskrivningar, utan det är bara att nazismen och det som de står för är inte någonting som hör till i vårt samhälle. Du kan inte ha en förening som arbetar för de syftena.
Just det.
Så nu ska det prövas, tänker vi oss, i högsta domstolen. Vad det här fått för konsekvenser är ju det att de då inte är olagliga ännu. Riktigt. Så de får marschera ännu imorgon.
Ja, just det.
Så här kanske kan bli sista gången som de kan få marschera eller demonstrera lagligt.
Ja.
Sen måste de hitta på nya samarbetsformer. Ska vi säga. Men ännu imorgon så får de ordna en självständighetsmarsch i Helsingfors, och det kommer de att göra. En marsch som de kallar mot friheten.
Det vill säga. Kallar det faktiskt för det?
Ja, inte så att de är mot friheten, utan de är på väg mot friheten.
Ah.
En marsch mot liberté.
Okej.
Det är svårt, hur säger man det på svenska för att det inte ska låta?
Nej, du är ju grammatiskt korrekt. Mot
friheten. Ja, det blir absurt på svenska.
Ja.
Kohti vapautta på finska.
Ja.
Så, och
man kör ju mot Göteborg, inte för att man är mot Göteborg, utan för att man liksom, man är på väg dit.
Och nu har ju då polisstyrelsen som har varit pådrivande alltså i det här att förbjuda dem.
Mm.
Och nu måste utfärda ett dekret att polisen i Helsingfors, att hur ska man förhålla sig till det här då? Och tills vidare så är budet det att de ska behandlas som vilken annan demonstration som helst.
Mm.
I det här juridiska
due process,
limbo
liksom,
som de befinner sig i.
Mm.
Ja, så att ännu imorgon så är det där, så får vi se motståndsrörelsen marschera under sina asgröna flaggor någonstans i Helsingfors. Men sen ska det vara slut på det.
Ja. Jag tycker ju, som jag har sagt tusen gånger, jag tycker att det är helt oproblematiskt att förbjuda den sortens organisation. Jag ser inte överhuvudtaget vad det liksom, jag ser inte överhuvudtaget deras existensberättigande. Liksom.
Mm.
Jag ser inte vad man ska diskutera. Det finns ju faktiskt parallellfall på mininivå i Stockholm. Stockholms stadsbibliotek tror jag var bestämt som hade bjudit in en till diskussion. Och bland annat Thomas Gyr som är en, tror jag, för detta moderat debattör och sådär allmän opinionsbildare. Och som bland annat var den som fick biskopen i Visby att ringa kyrklockorna när han höll tal.
Ah, precis, ja.
Han kunde inte komma på debatten, och i hans frånvaro så föreslog han en person som bland annat då åtminstone tidigare har varit inblandad i svenska nordiska motståndsrörelsen, tror jag bestämt. En nazist helt enkelt.
Mm.
Och istället för att pudla så har biblioteket liksom försökt motivera det här med att man måste kunna hålla debatter och vi ska vara en neutral mark. Och jag är sådär, nej. Jag ser inte argumentet här. Det är liksom,
det är liberalismens problem hela tiden.
Det är klart inte problem, men jag kan tycka så här att det finns en gräns ändå någonstans där, och de är på en tryckt på andra sidan om den här sortens organisationer. Jag ser liksom inte vad de har att framföra som vi andra behöver ta till oss.
Ja.
Typ i princip avskaffa demokratin, ha ihjäl alla oliktyckare och alla misstyckliga. Det är liksom inte en åsikt som vi behöver debattera.
Nej, men det skulle du stöta på just det här liberalismens dilemma här.
Mm-hmm.
Eftersom de försöker ju alltid, liberalisterna, höja sig ovanför all den här liksom grollen mellan höger, vänster och olika extremer och sånt här. Mm. Och liksom visar, men alla måste få prata, vet du.
Mm.
Vad det har lett till att jag lyssnar ganska aktivt på en massa av de här amerikanska podcastkillarna.
Mm.
Alla från Rogan, Joe Rogan och Sam Harris. Nu Jordan Peterson överallt nu för tiden. Sen Dave Rubin.
Mm.
Och och de här bröderna Weinstein som liksom har sina egna agendor och det ena och det andra. De som kallar sig för intellectual dark web. Mm. Och det här...
Du säger att mycket om det själv, vill
jag. Jag börjar få liksom nog av det här. För det börjar mindre och mindre liksom handla om någon slags öppen diskussion och mer bara om en sån här en täckmantel för att föra fram oerhört konservativa och grumliga idéer om samhället, kön och allt möjligt sånt här. Mm. Under någon slags geist av liberalism och yttrandefrihet. Det har säkert varit så här länge, enligt många. Mm. Och jag är bara liksom en idiot som har tyckt att det... Men jag tyckte att det är intressant att lyssna på.
Men det är säkert en position som har förflyttats. Jag tror inte att det var varit så
här nödvändigtvis. Det är just det jag tycker också. Att om de skulle ha pratat på det här viset som jag upplevt att de gör nu, så skulle jag nog inte ha liksom tänkt att okej, det här är nog ingenting jag vill liksom... Mm. fortsätta med. Och jag menar, minst du, det måste vara ett år sedan ungefär som du påpekade att Sam Harris hade trampat i klaveret, om det inte första gången så. Mm. Och började liksom tala om hur islam är fullständigt inkommensurabelt med västerländskt samhälle och sånt här. Ja, och i förlängningen då på något sätt, vet du, man måste avsäga sig sin religion för att passa in och sådär. Jag är ju antireligiös, så jag kan liksom på något sätt svälja det där om man vill se det från en god sida, men jag började mer och mer liksom säga att det här finns nog inga goda avsikter riktigt bakom hela den här. Och det kanske finns, men det där, de börjar nog, speciellt den här Dave Rubins påklistrade klassiska liberalism som det där, när jag tittar på vilka gäster han har på sin podd, så har vi liksom Glenn Beck och vi har Tucker Carlson och vi har Weinstein-bröderna och vi har liksom hela den här repertoaren av så här, någon slags konservativa troll som får det liksom oifrågasatt berätta om sina agendor och hur de ser på saker. Och sen sitter de där med Peterson och Harris och Ben Shapiro och de här. Mm. Och sitter och bara liksom klappar varandra på ryggen och håller med om varandra i 2 timmar när de sitter och pratar om hur underbart kloka de är liksom, och hur goda människor de är när de tillåter alla att prata. Och hur förtryckta de dessutom är, vet du, av universitetsvärlden och allt sånt här. Hur som... Så IDW, fuck you. nu får det räcka. Alltså, jag måste hitta nya poddar.
Ja, jag också. Det är ju lite samma badskola.
Alltså det är ju just samma, ja. Mm. Ja, absolut. Han skulle säga att gärna vill vara med en del av IDW. Mm.
Vår vän Milo kom förresten upp ju här i häromdagen.
Milo, vad hette han?
Giannopoulos.
Giannopoulos.
Förlåt, min grekiska uttal. Kan ha fel här. Men i alla fall, han kom upp i nyheterna. Av det enkla skälet att han är tydligen djupt skuldsatt.
Oj.
Runt $2 miljoner.
Mm.
Och där någonstans känner jag så här, okej, det här är också en sån här maskin som också spottar ur sig människor. Som, han är ju liksom troubled, är väl ett ord man kan använda om honom. och så känner man så här, okej, så nu är han också som jätteskuldsatt. Då blir man så här, nästan stackars människa. Liksom.
Nej.
Nej, jag ska inte tycka
synd om honom. Varför ska det vara synd om honom?
Jag bara blir så här,
det är liksom skuldsatta. Varför väljer du sådana
här? Ja, men det är på någonstans troll. Nej, men någonstans blir jag så här, fan, det är så himla, inte bara så himla typiskt. Liksom. Man liksom, han skjuts upp bakifrån liksom upp på barrikaderna på någonstans.
Mm.
Och så självklart förr eller senare kommer han göra bort sig, för han säger för mycket. Mm. Det är så självklart att det kommer hända.
Men det har han ju intellektuellt ansvarig för helt själv.
Absolut är han det, men det är inte så att de som har liksom skjutit honom framför sig heller liksom på något sätt...
Stakars Milo.
Nej, men du vet, på något sätt liksom stötta honom efter vad som helst. Liksom, man kan säga såhär, om nu var ni hans kompis hela vägen
upp.
Det
här är väl inte några särskilt solidariska typer.
Nej, men det är exakt det jag menar. Det är ju totalt liksom bara... Och verkligen alla för sig själva liksom.
Det är ju självhävd, alltså det handlar om väldigt långt där. Alltså.
Så nej, alltså, självklart inte. Det är inte så att jag kommer gråta en tårar för honom. Men liksom, det är ändå på något
först
sätt
blir han blockad från Twitter för att han beter sig så illa. Ingen förstår honom. Sen blåser han sina pengar och han blir lurad. Det börjar nog bli för mycket det här. Men jag har försökt på något sätt. Jag vet att många avskyr den här Jordan Peterson. Kanadensiska psykologen som har blivit en av de här kändisarna inom det här som talar om vad var det han kallades för? Patriarkatets föreståndare av det här, av någon publikation. Så här. Jag läste hans bok som blev väldigt uppmärksammad.
12 steg för...
12 regler för ett ordnat liv eller något sånt här.
Okay.
Och det för, han läste den själv, det var en audiobok alltså, han läste den själv.
Ja.
Och det fanns, var det kapitel 5 eller något sånt här, det handlade om, något, om hur du får liksom, hur meningslösheten har drabbat liksom, en stor del av västvärldens unga män, vet du, när de inte tar ansvar.
Jag tycker han har en ganska behaglig röst faktiskt.
Han har jättetrevlig, sånär, lite knarrig och, röst så, som, det där, som gör honom väldigt sympatisk. Och, och flera av hans idéer liksom, tycker jag har en god grund, som till exempel just den här frågan om att ansvar och mening på något sätt hänger ihop.
Mm.
Och, att liksom hedonism och mening är inte, det är inte meningen med livet. Du ska bara liksom, den här extrema libertarianska individualismen är inte den här liksom menings, slutmålet för sökandet på meningen med livet. Liksom, att vi ska frigöras från allt ansvar och bara liksom vila vår kropp. Jag gillar den idén av att det ger dig en betydelse i tillvaron av att du har ansvar och du har liksom uppdrag och ju svårare uppdrag är desto större är segern när du har, jag menar sån här, han är ju en expert på att ta liksom, vad ska vi säga, fullständiga självklarheter och göra dem till såna här enorma livsvisdomar liksom. Och när han själv då liksom predikar sitt eget ord som man hör och hur han älskar sina egna ord när han läser det. Det var i slutet på något kapitel i den här ljudboken som han nästan grät. Han var så rörd över sina åsikter. Det kapitlet slutar med något sånt här. Please understand this. Och så hukar han ännu lite. Nästa chapter så är han tillbaka igen, rösten tillbaka. Så jag har försökt lite hålla liksom Peterson som någon slags lite bättre än de här, men han gillar nog att umgås med de här IDW-killarna, alltså lite för mycket.
Man ska väl inte använda det ord, men han för mig framstår som lätt autistisk.
Ja.
Det är lite, det är så här, det här
han har ju sugits med alltid till logiken, någon rörelse som han inte har en
liksom, aning om. Det är som att han liksom, det här logiken in i absurdum. Liksom. Så här, det här är logiskt tänkande nu. Liksom.
Mm.
Och alltså jag har ju sett klipp, för han har ju fått någon slags här högerextrem stämpel på sig nästan.
Ja, det har ju många av dem fått.
Men jag har ju sett klipp med honom där han liksom talar sig varm för exempel, om inte för medborgarlön, i alla fall liksom väldigt skarpt emot klyftor i samhället.
Absolut, alltså, men han var ju socialist i sin ungdom.
Ja, men precis. Och det kan man nästan känna igen faktiskt, den resan. Han är inte första som gör den resan, liksom börjar där och sen tar sig längre och längre höger ut.
Nu är det bara synd att apologisterna för Peterson oftast är ju just de här liksom incel-killarna.
Ja.
Så jag vill inte riktigt liksom associeras med det heller.
Mm.
Men det där, kanske man kan avsluta med att säga att det inte är alldeles svartvitt.
Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker inte heller. Jag har inget. Jag skulle inte läsa hans bok, tror jag. Jag är inte så pass intresserad av honom.
Du kan lyssna på den.
Ja, jo, det är svårt. Jag har svårt för ljudböcker. Men ändå, jag ser inte honom som liksom, för mig är han inte alls liksom bard.
Mm.
Liksom för mig bard, det är en clown som skriker och har sig liksom och förolämpar folk och liksom beter sig sexistiskt. Och...
Bard var ju i Finland och hälsade på här.
Ja, var han verkligen det?
Ja, han kom ju, jag tror att de hade en debatt, han blev intervjuad av TV.
Ja.
Finska TV också, där finns ju den här radikala eller kontroversiella programmet Sannikka och Ukkola som kom på fredagen för tiden. Där blev han intervjuad och fick berätta om att hur var det nu, var det kanslern eller hela personalen vid Åbo Akademi som lider av en psykisk sjukdom? Så, eller någon slags, jag vet inte om det är en sjukdom eller en, någon slags diagnos som han la på de människorna eftersom de inte...
Nu kallar väl det här är inget stort sten i glashuset, för precis har kallat Peterson autistisk, men men man kanske ska akta sig för att tala i sådana termer.
Vi ska inte diagnostisera människor.
Nej.
Men ja, så det här, jag tror nog Bard fick den uppmärksamhet han ville ha och mera därtill, mer än han ska ha fått.
Mm.
Så sen får de ju internt fundera på huruvida det här var ett lyckat evenemang eller inte. Med det
vad jag förstått så var det ju mer balanserat än vad man hade kunnat frukta.
Ja, det så måste det alltid vara. Och jag menar, du vet vad du får med Bard nu för tiden. Han är svårt att överraska, förutom när han började tala om Somaliland. Som vi nämnde här. Men något sånt hade inte varit på länge.
Du, får jag hoppa till en typisk sak som jag tror Bard skulle djupt ogilla?
Hoppa så långt som möjligt från
allt frågan, Peterson kanske också, jag vet inte. Jag läste, det här kommer ju nyheterna för en gång i halv i året, så det är inget nytt i sig. Men jag läste en undersökning, en artikel om en... gel för män som skulle fungera som preventivmedel.
Va?
Som de tydligen testar just nu på ett antal försökspersoner, par. Där man liksom testar genom att helt enkelt mannen i paret får börja använda den här gelen. Som är någon slags kombination av ämnen som är spermiedödande och samtidigt ger testosteron. Av det enkla skälet, om man bara äter spermiedödande så får man rätt jobbiga följder. Som testosteronet är tänkt att skydda mot.
Precis.
Och de håller på att testa det här och de sa att om de får ordning på det så skulle det typ bli klart i 2022. Så det här är verkligen ingenting som kommer imorgon. Men det gjorde mig lite nyfiken, för jag tänker så här, det här är en sån typisk grej som man har vant sig vid. Att det finns kvinnliga preventivmedel och så finns det kondom. Och kondom är liksom mer, handlar mer om sjukdomar än vad det handlar om preventiv liksom, verkan. Medan preventiva medel används av kvinnor för att inte bli en barn. Och då är min tanke så här, undra om det här verkligen skulle användas av någon i verkliga livet. Så att om det fanns ett preventivmedel som man använde för att just inte göra en kvinna gravid. Och så använder man det som man. Om jag var kvinna då skulle jag bara, cool, då slipper jag. Eller skulle jag säga, det där sköter jag själv. För att det är ändå jag som blir gravid.
Exakt, ja. 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 Nej, det är klart. Jag tror att det är exakt så det
ligger till. Jag var nyfiken, så jag ställde frågan helt ovetenskapligt givetvis på Twitter. Sådär, rätt ut i flödet. Nej, så jag tänkte, fan, det är väl ingen, det är väl harmlöst. Liksom.
Det är väl ingen som kommer att reagera fel på det här på något sätt?
Ingen reagerade fel faktiskt. Jag fick ingen liksom negativ, upplevde i alla fall. Jag kanske är empatistörd, vad vet jag. Men jag upplevde inte som att
det
någon...
Det är så vi är van att uppfatta dig. om du inte har märkt det. Så...
Ja, verkligen. Det här avsnittet verkligen dissekerar mig lite grann. Men
empatistörd finne. Inget nytt där.
Liksom. Exakt. Men... exakt så. Men jag fick faktiskt svar. Fler svar än jag hade väntat mig. Och de flesta verkade vara åsikten att ja, fine. Så länge liksom det är ett fast förhållande och en man jag litar på, så good riddance liksom, slipper jag. Nu är det ju skillnad att tycka det 4 år innan det här finns på marknaden och i skarpt läge, naturligtvis. Det är liksom helt annan sak om man ställs inte frågan på riktigt. Nu finns det här på marknaden. Men jag undrar, jag tycker att det här är ganska spännande för att ur ett liksom, dels ett liksom rent jämställdhetsperspektiv så är det ju naturligtvis helt rimligt att anta att om det fanns liksom fungerande relativt biverkningsfria medel.
Är det här för utvärtesbruk nu då? Eller hur funkar det här?
Ja, man smörjer in sig helt enkelt.
Hela kroppen?
Ja, det tror jag inte. Jag uppfattar det som att man smörjer in delar av kroppen. Ha. Och jag tror inte ens liksom att det är typ så här, inte så här vulgärt, utan typ smörjer typ in axeln. Typ så. Jag kan ha fel. Det stod inte med exakthet.
Lite kräm på knät så är allt okej. Okay, liksom.
Men i alla fall, dels är det här intressanta tycker jag ur ett jämställdhetsperspektiv. Liksom att okej, okay, skulle det fungera så eller skulle det fortsätta vara så att kvinnan är ju trots allt den som blir gravid så det är ändå hon som vill veta med hängslen och livrem att jag har kontroll på det här.
Mm-hmm.
Oavsett hur pass liksom, länge vi har varit ihop och oavsett vem det är man pratar med. Eller är det helt enkelt så att vi män behöver mer än bara liksom ett medel. Vi behöver någonting som är manligt av samma skäl som typ rakhyvelreklam är med flygvapnet.
Det är det alltid. Den där jävla flygvapen-grejen. Mm. Det är fantastiskt.
Såhär makt-3 liksom.
Är det för att de är så renrakade alltid då? Det är sällan man ser en skäggig pilot.
Nej, så dels har det väl att göra med att det finns en väldigt tydlig... till exempel Gillette blev ju stora tack vare att de delade ut gratis rakblad till försvaret.
Mm.
Sen om det bara var flygvapnet vet jag inte, men det var ju så liksom det var så det kom igång.
Just det.
Så det finns en tydlig koppling där, men det tror jag tror att det är, allt manligt är ju liksom med så här blixtar och bilar och det går fort och så här coolt och ballt. Så att en gel doesn't cut it liksom. Du kan inte ge mig en gel i så här, får du vara en gel med ett flygplan på för att jag ska använda det. Och då är frågan, hur kan man sälja in det här till män på ett sätt som män tycker att det här är coolt? Lite på samma sätt som liksom på något sätt lyckades få alla människor, bland annat också män, att bära bilbälte i bilar utan att det är töntigt.
Fegsnöre.
Ja, men det är ju så. Liksom. Ja. Men ändå har man ju på sig det. Så, och det är ingen som säger så här jävla mes. Liksom, utan det är bara, det finns kanske lite där i Finland.
Vi har inte åkt bil tillsammans.
Vi svenskar tycker inte det, men vi finnar tycker så. Men... Så frågan är, skulle det typ kunna funka bättre ifall man hade typ en öl med det här medlet i?
Nu är det produktutveckling på
det. Eller hur? Nej, men typ,
okej, så en, det är öl typ med alkohol, god smak, testosteron, spermiedödande.
Ja. Ja, det är tråkigt.
Varför inte till exempel vitaminer samtidigt?
Exakt.
Ja. Snart sitter vi med en produkt som är allt du behöver.
Och sen typ Peterson stämplar med så här humrar har använt det här i alla tider.
För det är Petersons grej. Ja, just det. De jävla humrarna. Alltså. Fan vad han har fått höra av dem.
Men det är lite spännande. Är det inte en otroligt fascinerande liksom grej där just den här typen av liksom män förmodligen skulle tycka att nej, men det här, nu tar ni bort det sista manligheten här. Liksom, döda spermier i det dumma huvudet. Fan, det är ju nog med spermiedödande liksom, uppenbart i att vi sitter stilla för mycket och liksom, att vi kollar för mycket på TV och allt det här. Mm. Ska vi döda dem ännu fler nu? Fan, är det här för någonting?
Plus att vi blir tvungna att avsäga oss våra manliga attribut överhuvudtaget. Där får ju de säkert också.
Ja.
Nu får ju ingen vara man längre.
Nej, ingen får ju det.
Som du har hört.
Mm.
Yep. Mm. Var inte det som någon skrev? Du talade förra veckan om det här att det fanns att du var lite trött på manssaksmännen. Eller de som talar i mäns namn, ska
alltså,
vi säga.
Trött är fel ord. Jag är snarare så här. Jag är lite rädd för dem. Mm. Jag är rädd för vad som händer när folk går att tala i mitt namn.
Vad heter den här du skickade åt mig en länk på? Det var någon svensk gök med långt hår och skägg.
Jag minns inte vad han heter, men han skriver i tidningen då och då.
Lite sån här, alluderat till någon slags vikinga-estetik, den här killen.
Ja, alltså hans spår är
ju uppknäppt tröja ner till naveln.
Hans spår är ju det motsatta, att man liksom måste döda den traditionella mannen. Han ska bort.
Vad var det han skrev? Han skrev att den traditionella, att mannen håller på att dö ut.
Ja, men precis. Och att, jag tror att undermeningen är att det kanske är helt okej.
Okay. Att det var okej?
Okay? Ja.
Aha, okej, okay, okej.
Okay. Att det behövs en ny...
Jag tyckte det lät ganska radikalt.
Det behövs en ny man, helt enkelt. Ja, en ny mansroll.
Det kan väl komma parallellt med de andra männen, kan man tänka sig.
Alltså, min liksom beef med hela det där, det är inte så mycket. Liksom, han kanske har rätt eller fel, fan vet jag. Men jag är bara obekväm med att det kommer någon gök. Och kanske framförallt någon gök med långt hår och skägg. Som säger sig tala i mitt namn.
Och tröjan uppknäppt, liksom.
Ja, men du vet, alltså, det var det jag menade förra gången vi pratade, liksom, att vad fan, det finns ju massor med liksom talespersoner för massa frågor i historien. Ta Greta igen då, för liksom hennes roll nu. Men när det kommer någon som säger, nu talar jag för män.
Mm.
Och så här vill män att det ska vara, eller så här borde män vara. Då plötsligt, indirekt eller direkt, är det ju en påkallade ju min... Antingen att jag passivt säger, fine, han kan tala för mig. Eller att jag går i polemik och säger att nej, jag tycker så här istället. Och jag är inte bekväm med det.
Jag hade en lösning för dig redan förra veckan.
Uh-huh.
Du ska sätta upp fingret och säga, inte alla män.
Det är jättepopulärt jag hört att skriva det på internet.
Hörru, vet du, jag tänker hoppa någon helt annanstans från de här problemen vi har i det här civiliserade i-landen som vi bor i.
Uh-huh.
Och närma mig lite juridiskt halvnakna män.
Ja.
Med toxisk maskulinitet.
Härligt.
Har du hört om den här fallet den nere i det här var inte Amazonas, vad fan var det här? Det här var någonstans utanför Indien.
Aha.
Finns det en ö där det bor en folkstam som har bott, som ligger någonstans vid, vad var det man uppskattade, till brons, järnåldersnivån.
Ja, men selenesierna?
Jag vet inte.
Ja.
Jag vet vad.
Norra Selenesien heter
det. Kanske det. Ja, sentineller.
Sentineller.
Mm.
Ja.
Sentineller. De bor alltså på en ö som är 72 kvadratkilometer stor utanför Indiens kust någonstans. Och där har de fått bo hur länge som helst.
Mm.
Och vad som hände var ju att de hade ihjäl en typ.
Ja.
Som var på väg dit. Var han en missionär eller någon sån här som skulle få dit?
Ja, i alla fall liksom självutnämnd missionär. Ja,
han skulle dit. Jag tror att han visste att de fanns där.
Ja.
Han ville på något sätt, fått en vision att han ska omvända dem till kristendomen. Han blev genomborrad av pilar.
Mm.
Ett pilregn mötte honom när han närmade sig ön.
Och det måste ju vara relativt smärtsam död, tänker jag. För då förblöder man ju till död, garanterat. Det är inte så att man dör av ett pil i hjärtat, liksom.
Ja, jag vet. Är det så?
Ja, det måste ju vara. För att jag uppfattade det som att problemet var att man kunde inte heller hämta honom. Alltså, det liksom...
Nej, för man blev pilbeskjuten.
Ja.
Ja. men det skulle vara lätt, de skulle bara bomba hela skiten och ta ut, men det gör man ju inte i det här fallet. Nej. Man tycker ju att det finns något kuriosa värde åtminstone i den här stammen.
Var det så att de faller under indisk liksom, jurisdiktion?
Det här är frågan just. Kan vi ställa dem till svars för det här mordet?
Nej, alltså, om jag fattar rätt så är det så att de har ändå speciella rättigheter under liksom det land.
Men det är ju ingenting de har varit med och
Nej. De har ju... men poängen var att de har fått det relativt nyligen så att de liksom kunde... Tidigare så fanns det liksom ingen speciallagstiftning för de här stammens liksom...
Är det så?
Ja.
Ja det finns någon sån här...
Det var så jag förstod det på den artikel jag läste, att de liksom numera har vissa rättigheter som är för dem och för ingen annan. Mm. Huruvida det inbegriper har ihjäl människor vet jag faktiskt inte.
Alltså, Indien har förbjudit i lag att ha någon kontakt med den här ön överhuvudtaget. Mm. Så att en sån status existerar.
Frågan om det är dödsstraff på det?
Ja, alltså den som försöker ta sig dit kommer att sitta i fängelse om han inte blir mördad. Mm. Så man måste låta dem vara. De vet vad de ska göra med dem överhuvudtaget. Mm. Alltså det är farligt. Dels för den som åker dit, men också för de här som har bott där isolerade. Alltså, ja. De bakterier som vi kommer med dit så skulle jag säga wipe out hela stammen.
Det var ju så de flesta alltså, ursprungsindianer, ursprungsamerikaner, ursprungsfolkningen i Nordamerika dog till största del av sjukdomar.
Ja.
Som spanjorna drog med sig.
Det fanns alltså en antropolog som hette Pandit som redan 1967...
Pandit?
P-A-N-D, Pandit. Ja. Indisk antropolog. Ja. Som sedan 1967 har försökt närma sig de här med regeringens tillstånd, alltså indiska statens tillstånd då, och försöka etablera någon slags kommunikation och kontakt med dem. Han har lämnat gåvor dit, vet du, skickat olika grejer och sen är ingen reaktion överhuvudtaget. Mm. Överhuvudtaget. Han, 1991 redan han lagt av med det, men han håller på att över 20 år och testa det här, 25-20 år, och försöka få kontakt med dem. Det gick ju ingenstans då. Så kanske man bara ska låta dem vara då.
Alltså, hur den här killen har tänkt då, han som dog, tragiskt förvisso, men hur han har tänkt sprida Guds budskap till folk som inte talar språket och som uppenbart är fientligt inställda, då får man ha rätt mycket självförtroende.
Om det var hans syfte, det spekulerades väl om att det var just det, att
han skulle så jag förstod det. Det är klart, han kan ju inte tala för sig själv, så det kanske han kanske har en annan idé liksom. Om jag har förstått rätt så är det inte första gången. De har ju haft
12 år
vita människor bland dem.
Alltså,
ja, jag har förstått det som att åtminstone på om det inte var sent 1800-talet till 1900-talet så bodde det en kille där som var inte så himla trevlig.
Just det.
Som de hade förmodligen ett kassa erfarenheter av. Vilket ju kan också spela in lite grann.
Jag läste att 2006 var det två indiska fiskare som i misstag i fyllan var ute och körde båt.
Just det.
Och drev i land där. De blev mördade på samma sätt.
Just det.
Och det där, då spekulerades det huruvida de här sentinellerna var kannibaler och hade ätit upp dem.
Ajda.
Men de skickade någon slags drönare eller helikopter dit för att kolla. Uh-huh. Och då upptäckte de att det fanns de här gravarna för de här två. Så att de hade begravt dem och inte ätit upp dem.
Just det.
Så det är trevligt att veta ändå.
Det i och för sig hade ju inte heller förändrat någonting alls.
Nej.
Annat än liksom antropologiskt.
Exakt, ja. Hur det där... intressant var ju hur de överlevde 2004.
Uh-huh. Ah, ja, det är tsunamin.
Ja.
Just det. Men det framgick inte va?
Spekulationen är ju alltså foton från före och efter visar att nästan halva deras ö och den infra de har byggt där var ödelagd.
Just det.
Och populationen decimerades något.
Just det.
Men tydligen hade de klarat sig bättre än de flesta för att de hade någon slags connection med naturen som gjorde att de förstod att dra sig inåt landet och uppåt i högre grad än i mycket högre grad ska jag säga än vad människorna vid civiliserade kuster.
Okej, okay. Intressant.
Mm. Djur har ju också den här förmågan att känna av världen.
Men inte det bara skit som händer? Det är verkligen så.
Nej, jag tycker att det var någon som lyckades bevisa det 2004 att djur förstod sig att dra sig uppåt liksom.
Okej.
Men, eller vissa djur åtminstone. Jag vet inte hur det är med hundar och sånt här.
Vi är verkligen i konflikt med naturen.
Alltså verkligen. Det är ju vi eller den.
Ja, faktiskt. Ja.
Kultur eller natur, det är bara att välja.
Ja, herregud.
Men intressant case det här alltså. För att Ja, jag tror inte att någon tänker åka dit och försöka hitta den skyldige. Liksom, vem sköt den här pilen som mördade Johan? Men det där... Det här är ju inte den enda för folket som bor på det här viset.
Men det finns ett gäng, va?
Ja, men vi vet ju inte exakt om vi har hittat dem alla. Enligt Brasiliens... De har ju en specifik administration för ursprungsbefolkningar. Så är det där räknat till över 70, nästan 100 olika stammar som bor där ute i Amazonas. Liksom,
jag förstår inte hur det funkar.
Amazonas är ju rätt stort då.
Amazonas är rätt stort, även om det kommer bli mindre nu. Men,
du kan hugga ner ett fotbollsplan per dag eller per timme och du kommer att få hålla på i hundratals år.
Ja, men det var en otroligt deprimerande nyhet om nya presidenten i Brasilien. Bara, vi planerar att hugga ner skog lika stort som Frankrike. Man bara, det är förmodligen ändå ganska mycket skog.
Ja, han är ju en sända bullshitter också. Så.
Jo, för aldrig.
Vi får se hur det går.
Det är så himla konstigt. Vi är på väg till Mars. Och så finns det några ute i skogen som liksom...
som inte haft med någon annan att göra, ja.
Nej.
Där bor de. Men tänk dig hur det är om du bor där ute i skogen med ditt livstycke eller vad det du går klädd i och pilbåge och plockar rötter och sådär. Och så plötsligt kommer en jävla drönare och flyger.
Man förstår ju hur religioner uppstår.
Ja,
gör man ju.
Ja, det är ganska häftigt. Jag tänker, det borde man... Men, kanske vi ska låta dem vara. Vi ser vad som händer. Händer på det här sättet. Det här... Ja, jag kan inte säga något annat än konflikten om man ska börja. Jag tycker det är roligt. Det är lite som den här Kent-sången, Petroleum. Tror du att det finns något okänt där ute som mirakulöst förblivit oupptäckt?
Det är klart det finns.
Nu fick vi en årsdag att tala om Kent också. Så det var en tid sedan. Faktiskt länge. Men det var... var ligger vi nu? 1:20, vi har 10 minuter speltid kvar enligt gängse uppfattning.
Kulturkvart då? Och en sak som jag vet du vill prata om.
Aha.
Jag tänkte jag skulle smyga in på det.
Bra.
Igår var jag på Svenska Teatern och såg Chess.
Chess?
Chess på svenska.
Ja, den heter så, ja.
Ja. Och den ska jag inte tala om desto mer egentligen, annat att den är ju en klassisk 80-tals med väldigt stark 80-talskänsla.
Aha.
Musikal. Löst handlar den ju om en schackmatch under kalla kriget. Och bland annat då det är en ryss och en amerikan. Amerikaner är bland annat löst baserad på Bobby Fischer. Och varför talar jag då om detta?
För att det var schack-VM nyligen.
Ja. Och det såg du på?
Det tittade jag på en hel del faktiskt. Ja. Men det här är ju sport, det här är ju inte kultur.
Nej, men jag tänkte ta mig till sporten via kulturen.
Okej, det var ganska snygg brygga där. Mm. Nu har jag förstått att den här musikalen som du har sett men inte jag. Mm. Och därför tänker jag prata om den.
Ah.
Är att den handlar ganska lite om schack och ganska mycket om romantiskt floskel.
Så är det. Till och med Tim Rice är det ju och Benny Andersson och Björn Ulvaeus som har skapat den så att säga. Och Tim Rice var ju här med anledning av premiären då i höstas. Och han erkänner ju öppet att storyn är liksom inte grejen. Storyn är rätt tunn.
Mm.
Det är liksom en lös kärlekshistoria.
Vad är det musiken det handlar om då?
Ja, det är musiken. Mm. Och den kan man tycka om eller inte.
Så hur många hästar fick den här pjäsen?
Jag tycker att det är en stark trea.
Av fem?
Av fem, ja. Det är ändå en del. Alltså en del är ju... Det är ju Anthem är ju en klassisk musikallåt. I Know Him So Well...
Vilket var One Night in Bangkok?
One Night in Bangkok med Anders Glenmark på sång har jag lärt mig nu. Vi ser inte om faktiskt. Men den är ju väldigt svensk influerad. Så det finns ju jättemycket klassiska låtstycken. Sen är det liksom, storyn är typ rysk schackspelare åker till Italien för att spela VM mot en amerikan. Kalla kriget, det är fond. Han har sin fru och barn hemma i Moskva. Men vi kär i amerikanska schackspelarens flickvän istället, eller fru. Och där har du storyn.
Låter som något skräp som jag absolut inte vill säga.
Nej, storyn är inte mycket att hänga i granen. Alltså. Mm. Men med det sagt, så om man gillar live, det är ändå fint. Det är en stor orkester, folk som kan sjunga. Musiken är, tycker jag, bra. Liksom.
Okej.
Okay. Så en trea.
Okej, okay. Om jag får gratis biljetter så går jag och tittar.
Tre springare av fem. Mm-hmm. Tre bönder.
Tre springare, det är så de heter faktiskt. Springare heter de. Mm. Ja, det var ju faktiskt schack-VM och nu snackar om norska idrottsbedrifter här så att fortsätter på det med Magnus Carlsen som lyckades behålla sin titel för tredje gången. Han är alltså fjärde rundans världsmästare nu. Mm.
Twerkade han någon gång nu?
Jag såg inte Magnus Carlsen twerka, däremot spelade han fotboll mellan matcherna.
Det var ju tydligen på plats 500 i fotboll, fantasy-fotboll.
Är det sant?
Av typ så här 5 miljoner.
Jävlar vilken nörd alltså. Mm. Men han lyckades inför en match ödelägga sitt öga. Ett stort sår ovanför högra öga. Som det där som man spekulerar om det kommer att leda till att han kanske spelar mer okoncentrerat, men det gjorde det inte. Mm. Han spelar alltså mot den här unga amerikanen Fabiano Caruana som väl egentligen är halv italiensk och kanske liksom till och med lite mer italiensk än så, för att hela hans schackuppväxt sköttes av italienare. Mm. De flyttade alltså till Italien på grund av honom. Mm. Jag tror att de hade alltså rötter i Italien, familjen Caruana, och det där fick han då sin schackuppfostran och så här alldeles oerhört utdragna spel. Mm. De spelar ju 12 långspel, alltså där du har 100 minuter plus en halvtimme plus increments för varje drag och så vidare. Så det drog ju ut över 7 timmars matcher för vissa gånger. Mm. Och det där. Och de var ju så förbannat jämnstarka på den här liksom, det här formatet. Det var plågsamt. Carlsen hade chans att vinna i två matcher men sumpa dem. Mm. Och jag tror att det handlar mycket om den här idén och att man hade så hög respekt för varandra, man vågar inte göra någonting liksom risktagande mer. För att
det här är inte första gången han är världsmästare, han är
Carlsen.
Ja.
Nej, det här är alltså det här är tredje gången han försvarar sitt mästerskap. Han stal det av Vishwan Anand, så den här
så Indien. Schack är mer som boxning liksom.
Ja, varannat år så försvarar man sin titel då.
Just det.
Och så är det så här candidates turnering, vem som får utmana då, den regerande mästaren. Och vad som har hänt i schack, alltså många säger att det är klart att det är tråkigt, det är bara två människor som sitter där, men liksom, när du har någon liten haj ens, det räcker med liten haj till och med, så kan du alldeles bra följa med i den här, det är bara att det tar sån jäkla tid när de sitter då. Och Magnus sa ju också efteråt att han skulle gärna se att så här kortare matcher skulle spela en större roll i det här i VM också. Mm. Så att man inte behöver sitta i timtal och bara liksom, man vet att det liksom med 80-90% sannolikhet blir det oavgjort ändå. Mm. För att de är så jämnstarka sist och slutligen när du har möjlighet att analysera med den tid som du har. Så att tidsbristen och, sen, och intuitionen kommer då liksom spela in mera på den här kortare. Och det är det man lite vill se, för att det som har hänt i schackvärlden, att ända sedan Deep Blue slog Kasparov 95, så har vi ju insett att nu går schackdatorerna förbi människor, vet du, det är som att springa i kapp med en bil. Det är bara löst.
Glömde liksom.
Ja, och nu används de ju då till förberedelser väldigt mycket i de här stora matcherna. Mm. Så att de liksom med schackdatorer förbereder exakt en linje att så här tänker vi spela, och då vet vi att i det här 14:e draget så är A7 liksom avgörande drag nu. Och så vidare. Och det tyckte jag man sa ganska tydligt. Du kan ju förbereda dig kanske 14-24 drag. Alltså. Och sen måste du börja använda din jävla hjärna.
Ja.
Och då liksom skärpan försvinner. Vet du, de vågar inte göra något mer.
Ja.
De bägge är klara liksom efter vid 30 drag. Okej, kanske vi ska kalla det oavgjort. Jag ser inte att vi kan hitta på något här. För att det där, det är så genomanalyserat liksom alltihop här. Det finns inga linjer att hitta på. Så den här kreativa intuitionen sen här, som fanns i schack före de här datorerna hade svärre försvunnit ur de här högsta nivåns VM-matcher åtminstone. Men, nu här kommer den goda nyheten. AI kommer att rädda det här.
Okay.
För att den starkaste schackdatorn som finns, Stockfish 9, är helt oslagbar. Alltså, vi säger att den har, om Carlsen har en rating på 2800 någonting, så har den säkert 3600. Alltså. Mm. Att den kan alla spel som har spelats, den känner till varenda linje och vet att så här spelar man vidare och så här vinner man material och så här kommer det att se ut om 20 drag och så här. Det är sådant som människor helt enkelt inte kan. Engine line kallas det, alltså man ska inte springa i kapp med en bil helt enkelt, man blir bara ledsen.
Mm.
Så, men nu liksom Googles DeepMind AI, kallad AlphaZero, har nu utmana Stockfish-datorn. och sen ett år tillbaka. De har spelat ett 30-tal matcher. Mm. Och Google har vunnit allihop.
Okay.
Varenda en.
Okay.
Den gavs inför första matchen 4 timmar på sig att lära sig schack.
Mm.
Efter det spelade den ut Stockfish som om det skulle vara en amatör mot en världsmästare.
Mm.
Det var oerhört imponerande att titta på.
Mm.
Och det finns flera av dem som är recenserade, de här matcherna, som man kan följa med. Och det, skillnaden kanske är den att vad Stockfish försöker göra är att vinna material konstant. Liksom, och det här. Medan vad AlphaZero gör är att den, liksom, den spelar mer som en människa, mer intuitivt. Den blockerar, den låser in pjäser för det här, för Stockfish och sånt här. Vilken Stockfish inte verkar förstå.
Nej.
Att det där, att, just det, han hade den där pjäsen, men nu är den ju fast, nu kan jag inte röra den. Så han flyttar den av och han som en idiot.
Just det.
Och kommer ingen vart. Så det, det är som en sån här sadistisk, vet du, sadistisk AI.
Och vilket sätt är räddningen
det där,
då?
För att det här visar ju att det är möjligt att vinna datorn. Den här klassiska schackdatorn.
Mm.
Med genom att våga och liksom genom att vara liksom inspirationsrik, genom att vara intuitiv.
Mm.
Och liksom, vet du, det finns linjer där som kan slå Stockfish.
Mm.
Vet du, de finns där.
Mm.
Och kanske vi också kan, vet du, inspireras av det här att liksom börja våga lite mer och se.
Just det. Det klassiska, och inte för, du använder 10% liksom av hjärnan, men om den är 20.
Exakt. Och inte bara hålla fast vid de här att den här rationella linjen visar nu att om vi spelar rationellt så här så kommer det att gå så här.
Mm.
Utan istället kanske, men du gör ett drag som verkar lite off.
Mm.
Och liksom våga ens tänka på sådana drag.
Mm.
För att det är väldigt många gånger som man tittar på när AlphaZero spelar så är man som sådär, what?
Just det.
Och så ser man för att, Och man brukar ju säga att det finns oändliga möjligheter i schack. Mm. Och den idén har på något sätt försvunnit med den här klassiska schackdatorn, alltså Stockfish-algoritmen. Men nu känns det som om, vet du, vi skulle ha fått nytt liv i det här intuitiva. Lite, så.
Mm.
Så att,
det är coolt faktiskt.
Goda nyheter från schackvärlden på det viset. Detta ville jag delge allihop.
Gott så.
Ja.
Ska vi kanske knyta upp säcken då?
Ja, ja, det tycker jag.
Mm. Sen, hur knyter man upp säcken då? Vi börjar med miljö. Så kanske vi kan säga att Google kommer rädda miljön också då, förmodligen med lite nya drag.
Samtidigt blir man lite rädd att om den här AI på riktigt skulle börja se på oss som fiender,
ja,
så har vi nog ingen chans.
Nej, då är vi körda.
Ja.
Mm. Men vi har ju sett Terminator, den slutar. Så.
Just det, han,
även den slutar,
han sänker sig ner i ett vad var det, vulkanbad.
Något sånt.
Smält metallbad. Jag tror att det är manat som är smultig för det säkert. Du, hur ser resten av veckan ut? Imorgon är det ledigt.
Imorgon är det ju finsk självständighetsdag.
Mm-hmm.
Då ska vi Finland fira 101.
Utokasta
det nya biblioteket öppnar idag. Ode.
Ode, ja, kanske vi kan kalla det centralbiblioteket.
Centralbiblioteket. dit kan man kanske ta sig så småningom när den värsta stormen har lagt sig.
Kanske det är öppet imorgon till och med.
Ja, det borde det vara. Sen ska man väl kolla på handskakningar på tv som alla andra finnar gör.
Det tycker jag du ska börja med nu. Vad är det annat man gör? Tända 2 ljus och sätta dem i fönstren.
Mm.
Sen går man till veteranernas grav. Och jag måste säga om det här fackeltåget imorgon ännu. Alltså, som de ska ha. Alltså, nu såg vi ju ett fackeltåg i USA här i somras, alltså det här Charlottesville, när nazisterna marscherade med facklor och chanta. Vad var det? Judar kommer inte att ersätta oss.
Mm.
Jag lärde mig förstås varför de säger det, men det kan vi ta en annan gång.
Mm.
Jag var och tittade på i Borgå gamla stad här i söndag på julmarknadsöppningen där också. Då kom det fackeltåg med det här med brandkårer och jag tänkte jag borde börja chanta Jews will not replace us när de går förbi det. Skulle någon ha förstått humorn i det här?
Jag tror att det är ett par tre nivåer för högt upp för att någon huvud ska
alltså, det var jag glad att jag hade någon att säga det till, vet du, att, där, som stod bredvid mig och sen kompis. Fan, nu har jag lust att chanta det här liksom. Så att jag inte bara gjorde det.
Just det.
Vet du, så här, som att, det är väl det här man gör när man ser ett fackeltåg.
Famous last words.
På julmarknaden i Borgå.
Ja, fy fan.
Ja. Jag tycker det var sånt humoristiskt infall att jag ångrar mig nästan att jag inte gjorde det. Alltså. Men att, du har sagt rätt, det bra att det blev ogjort.
Jag tror nästan det faktiskt. Jag tror det.
Det är kanske mer lämpligt imorgon då. Men då är det inte ironi längre, så det är inte kul.
Nej, precis.
Så att sådant. Japp, det blir rumphuggen vecka nu då.
Rumphuggen, men vi tar nya tag nästa vecka.
Det får vi göra. Mm. Tack till alla som lyssnar och
ja,
välkomna åter. Hej. Vi har som sagt suttit på ett café här, så ursäkta oss.
Två nollor för mycket. Med Peter Törnroth och Johannes Strand.